Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan så ska vi vara lite alternativa.
Ska vi lyssna på alternativ musik? Ha alternativa åsikter eller vad är det du tänker?
Jag tänker väl, vi kan väl prata om alternativ appdistribution.
Det verkar lite mer i linje med det bevakningsområde som vi har här i Bli säker-podden som produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med säkerhetskollen. Just det.
Inspelat den 9 maj och släpps lös klämdagen den 10 maj. Så vi får se om ni klämmer in ett avsnitt här.
Ja, eller ifall ingen alls lyssnar på oss för att det är klämdag. Men jo, det är klart att de gör det, för Peter är ju tillbaka.
Ja, det är jag. Jag har varit på resa i Kina.
Ja.
Och det var en upplevelse som man kan lyssna på i andra medium. Men en sak som vi ska prata om här innan vi går in på alternativ appdistribution, så är det någonting som, jag vet inte, har vi kommit på ett nytt ord här nu medan jag var iväg? Lösennycklar.
Ja, nu verkar termen lösennycklar ha blivit så etablerad i Sverige som den svenska översättningen av passkeys att jag faktiskt använder den.
Okay.
Så lösennycklar kallar vi nu passkeys, vilket inte ska förväxlas med säkerhetsnycklar, alltså till exempel YubiKey och Feitian keys eller Google Titan keys. Och förra veckan, då pratade jag ju om lösennycklar. Jag höll en 30-minuters monolog.
Snyggt och imponerande.
Ja, eller jobbigt för våra lyssnare, så tack för att du är tillbaka. Om just lösennycklar. Och vi har flera uppföljningssaker där. För det första, vi nämnde att det var en användare som till och med varit bidragande till utvecklingen av ett av ramverken som används för inloggning med lösennycklar, som sa att han hade blivit av med sina lösennycklar vid tre tillfällen i lösennycklar som låg i hans iCloud-nyckelring. Och jag poängterade då två saker. För det första, att om så är fallet så är det inte ett problem med lösennycklar, utan det är ett problem med iCloud-nyckelringen. Och så frågade jag ifall det fanns någon lyssnare som händelsevis hade blivit av med lösennycklar. Och det är ingen lyssnare som har hört av sig och meddelat det, vilket känns betryggande. Sen så har vi en jättenyhet från Google. Och det är att Google meddelade förra veckan att, citat på engelska, "Today, we are proud to announce that they," syftar på passkeys, "have since been used to authenticate users more than 1 billion times across 400 million Google accounts." Slutcitat.
Det är jättemånga Google accounts, men frågan är, hur många är det egentligen? Är det här en framgång?
400 miljoner Google-konton, alltså jag trodde att det var typ jag och två andra som använde lösennycklar i verkligheten. Ja. Men det här 400 miljoner Google-konton, det är suveränt, och det visar ju att det här med lösennyckelinloggning faktiskt håller på att ta sig. Och det håller på att ta sig trots att Google själva inte är färdiga med sin lösennyckelhanterare.
Jag undrar hur många det är som vet att de använder lösennycklar. Det känns som att det bara dyker upp ett sätt att...
Ja.
Logga in på oss och så följer man instruktionerna helt enkelt.
Just det. Det kan faktiskt hända att det används utan att folk är medvetna om det.
Och det är ju å andra sidan ännu större framgång att börja kunna använda ökad säkerhet utan att, jag menar, motsatsen till friktion är ju att du ökar säkerheten utan att du ens vet om det.
Absolut. Problemet här är ju ifall folk har börjat använda lösennycklar men inte sparat dem i en synkroniserande lösennyckelhanterare, utan sparat dem lokalt på sin dator. För i så fall så kommer det plötsligt vara 400 miljoner Google-användare som plötsligt är utelåsta. Om de inte har någon återställningsmetod. Och apropå återställningsmetod, här har Google faktiskt också skärpt till sig. För någonting som jag har stört mig väldigt länge över är att när du aktiverar tvåfaktorsautentisering på ett Google-konto, åtminstone ett Google Workspace-konto, då får du välja mellan om du vill aktivera Googles egen metod för tvåfaktorsautentisering som är baserad på pushnotiser, eller SMS-metoden. Jag vill inte aktivera någon av dem. Jag vill ha authenticator-metoden eller säkerhetsnyckelmetoden.
Ja.
Eller lösennyckelmetoden och skippa tvåfaktorsautentisering helt. Men det har inte gått att göra. Men nu har Google meddelat att Det ändrar de på. Så nu kan du välja att aktivera Authenticator-metoden direkt så att du kan använda samma app för tvåfaktorsautentisering överallt, eller säkerhetsnyckelmetoden, alltså en YubiKey eller en FateChunkey. Det här är lite irriterande, för att det här var exakt det som jag spelade in i förra veckans lektion i Bli säker-kursen. Så nu måste jag spela in det på nytt direkt.
Ja.
Men i alla fall, även om det innebär mer jobb för mig, så stort tack till Google för att ni löser det.
För det känns ju som att det här är raka vägen, motorväg, trefiligt, rakt fram till en säkra värld. Det här är ju någonting som verkligen anammas. Och Google är ju inte själva, de är inte ensamma i detta ju.
Nej, det är Microsoft. De bjuder också på nyheter gällande just lösennycklar. De berättade förra veckan att, citat på engelska, "We are announcing passkey support for Microsoft consumer accounts, the next step toward our vision of simple, safe access for everyone." Slutcitat. Alltså typ det du sa. Microsoft, de lanserar stöd för lösenycklar för sina konsumentkonton. Microsoft meddelar också i ett annat inlägg att de faktiskt tänker lösa problemet med synkronisering, eller deras avsaknad av stöd för synkronisering av lösenycklar. De skriver, citat, "Android and iOS devices can host syncable passkeys today." Paus. Det borde inte finnas något annat än syncable passkeys, alltså synkroniserbara lösennycklar. Det borde vara en del av det som är lösennyckelkonceptet. Vi fortsätter. "And we are working to add support in Windows by this fall." Slutcitat. Alltså, de tänker lägga till stöd för det i Windows också nu till hösten. Och det borde de ha gjort för länge, länge sedan. Eller åtminstone väntat med utrullningen så att inte användare hamnar i den här situationen där det är oklart om en lösennyckel sparas lokalt på datorn eller synkroniseras. För om den inte synkroniseras, då säkerhetskopieras den inte heller. Lyckligtvis så finns det en lösning som går att använda nu som alltid synkroniserar, som det inte är några tveksamheter kring. Och det är till exempel Bitwarden, ProtonPass, OnePassword, alltså våra populära lösenordshanterare. Och nyheten den här veckan, det är att Bitwardens stabila version av lösennyckelhantering finns nu i App Store. Alltså om du uppdaterar till den senaste versionen av Bitwarden för iPhone, då har du nu stöd för att logga in och skapa lösennycklar. Och det fungerar suveränt. Finns inte i Android-versionen än, men kommer till Android-versionen också. Och den publika betan som ligger i Google Play har stöd för lösennycklar. Men tänk på att du måste ha Android 14 eller senare om det ska fungera.
Mm. Nu till lite data.
Ja, precis. Det kommer skåningen in där. Fast du är inte en skåning. Du är mer skåning än vad jag är i alla fall.
Ja.
Det är en ny funktion som heter data. Jag säger det på min rikssvenska dialekt här också, som man hör att det inte är data som du säger. Eller som Base Hunter sa, spela Dota.
Ja, Dota, ja, just det. Och det är alltså D-A-I-T-A.
Exakt. Vad i hela friden är det? Jo, det är en ny lösning som Mullvad, alltså VPN-tjänsten, har utvecklat tillsammans med Karlstads universitet. Och jag ska berätta mer om den alldeles strax, men vi måste först fundera på vad är problemet som den här funktionen råder bot på. Och det är problemet med att någon som övervakar internet kan använda trafikmönstersanalys för att analysera vad en användare gör på internet, även om användaren tunnlar sin trafik via en VPN-tjänst. Och det här är framförallt ett stort problem ifall en VPN-tjänst, VPN-server, inte belastas av väldigt många användare samtidigt. Och vi vill ju inte belasta VPN-servrar hur mycket som helst, för vi vill ju ha hög prestanda också. Men problemet är att om vi säger att jag ansluter direkt till Dagens Industri, då kan någon som övervakar nätet se att jag ansluter direkt till Dagens Industri. Det är inte konstigare än så. De kan inte se innehållet som jag skickar fram och tillbaka, för det är ju krypterat. Men de kan se att jag ansluter till Dagens Industri. Det här kan operatören göra och det här kan övervakningsmyndigheter göra, både svenska och internationella. Om jag tunnlar min trafik via en VPN-server, då kan den som övervakar nätet bara se att jag ansluter till VPN-servern. Och de kan se att VPN-servern ansluter till Dagens Industri. Och sen tvärtom att Dagens Industri skickas någonting tillbaka till VPN-servern och VPN-servern skickar något tillbaka till mig. Men de kan inte se att det är jag som gör det. Men om belastningen på VPN-servern är låg, då kan de däremot se att ja, uteslutningsmetodsmässigt så måste den trafiken som går mellan mig och VPN-servern hänga ihop med trafiken som går mellan VPN-servern och Dagens Industri. Tänk dig att du handlar jättemycket på postorder, Peter. Och du får dina paket levererade till ett postombud.
Oh, nu kom du på mig.
Ja, det här postombudet har inte speciellt många paket som de hanterar. Så ifall någon ställer sig utanför paketombudet och övervakar det i några månader, då kan de liksom lista ut att okej, det kommer liksom de här 5-6 paketen varje vecka till postombudet och postombudet lämnar ut de 5-6 paketen varje vecka till Peter. De där paketen som kommer in, de är lika stora som de paketen som Peter hämtar ut. Så vi kan nog dra slutsatsen att Peter handlar väldigt mycket på Ellos.
Man kan ju säga så här va, att DHL här i stan, de var man ju, kunde man ju förnamnet på allihopa när jag höll på att få recensionsprodukter.
Ja.
Så absolut.
Och det går också då att göra för någon som övervakar paketen, för allting skickas ju som paket på internet. De kan se att okej, paketen som kommer in här i VPN-servern är lika stora som paketen som går ut från VPN-servern och det är lika många som kommer in som går ut och så går det att pussla ihop vem det egentligen är som ansluter vart. Det här är någonting som dessutom är enklare eller blir enklare för någon som övervakar nätet att göra tack vare artificiell intelligens. För då kan de använda artificiell intelligens för att analysera de här trafikmönstren. Och Tobias Puls, som är lektor i datavetenskap vid Karlstads universitet, säger i det relaterade pressmeddelandet till lanseringen av den här nya funktionen att, citat, "Putting traffic analysis defenses to practice is long overdue because the area is changing due to the rapid development of AI. Investing time and energy into a framework makes perfect sense." Slutcitat. Alltså att den här typen av skyddsmekanismer mot övervakning av trafikmönster har behövts sedan länge och att det är på grund av utvecklingen av AI som det verkligen makes sense att... Det är bra att jag erbjuder svensk översättning och översätter make sense med make sense. Att det verkligen
är förnuftigt
att investera i utvecklingen av den här lösningen. Eller framförallt, han nämnde det underliggande ramverket som ligger till grund för den här lösningen. Men hur har vi löst det här historiskt då? För att det här är ett problem som vi har haft sedan tidigare. Ja, historiskt så har ju vi i den här podden rekommenderat att tunnla trafiken via 2 VPN-servrar. För då blir det som att, om vi tar postliknelsen igen, Ellos skickar paketen till postombud nummer 1, postombud nummer 1 skickar paketen till postombud nummer 2 och Peter hämtar ut dem hos postombud nummer 2. Det blir mycket svårare att spåra den här trafiken, vilka paket som hör ihop med vad, framförallt ifall det är mycket trafik som går mellan 2 av de här noderna. Och det här har Mullvad länge erbjudit. De kallar funktionen Multihop. Proton har också den här funktionen. Den är en del av det de kallar Secure Core. Så det är lösningar som har funnits. Men det har ju då ändå inneburit att trafiken har varit tvungen att ta omvägen via 2 stycken servrar, vilket både är belastningsmässigt lite jobbigare och kan sänka prestandan, i alla fall ifall det inte investeras pengar i fler sådana här mellanliggande servrar. Så, det som nu Mullvad har uppfunnit, det är DAITA, eller Defense Against AI-Guided Traffic Analysis. Och vad gör det? Jo, för det första så ändrar det så att paketen som går mellan appen och VPN-tjänsten är lika stora. Alltså tänk dig att postombudet som du hämtar ut informationen från utan att hoppa via två ställen tar alla paket som kommer in till dig, lägger dem i ett paket som är alltid lika stort och lämnar ut till dig. Då blir det svårare att liksom härleda vilket paket det är som kommer in som korrelerar till paketet som går ut. Och för det andra så lägger de in extra paket i anslutningarna. Alltså tänk dig att utöver att du hämtar de här riktiga paketen så börjar du och postombudet, alltså din app på datorn och VPN-servern, skicka massa extra paket till varandra. Massa nonsenspaket, massa tomma paket som inte innehåller någonting, men som gör att det inte går att se på mönstret av inkommande paket och utgående paket vad som hänger ihop. Det här, får jag säga, är riktigt smart och det här är någonting som de planerar att lansera under årets gång för alla operativsystem.
Trevligt. Mm. Ja.
Sista uppföljningen som vi har för den här veckan, det är gällande Microsoft.
Igen? Ja. Tillbaka till?
Till Microsoft. Ja. Och det är egentligen bara en snabb sak gällande det vi pratade om i avsnitt 245. Det var avsnittet vi gjorde om dåliga utsikter för Outlook. Då pratade vi om den kritik som US Department of Homeland Security framfört till Microsoft gällande deras säkerhetsarbete. Och jag läser bara ett litet utdrag ur det som sades från US Department of Homeland Security då. Citat på engelska. Throughout this review, the board identified a series of Microsoft operational and strategic decisions that collectively point to a corporate culture that deprioritized both enterprise security investments and rigorous risk management. Slutcitat. Det här var alltså en av de hårdaste sågningarna jag någonsin har varit med om. Där de verkligen sågar Microsofts säkerhetsarbete längs fotknölarna och säger att det finns strategiska beslut och en kultur som nedprioriterar enterprise säkerhetsinvesteringar. Microsoft har med anledning av det här nu publicerat ett publikt ställningstagande där Charlie Bell, som är executive vice president på Microsoft Security, skriver så här, citat på engelska. Microsoft plays a central role in the world's digital ecosystem, and this comes with a critical responsibility to earn and maintain trust. We must and will do more. We are making security our top priority at Microsoft, above all else, and above all other features. Slutcitat. Alltså, vi gör säkerhet till vår högsta prioritet hos Microsoft. Och jag funderar på varför i hela friden var det inte det tidigare då. Sen har också The Verge publicerat ett internt memo från Satya Nadella, alltså vdn på Microsoft, där han skriver så här till medarbetarna, citat på engelska. If you are faced with the trade-off between security and another priority, your answer is clear. Do security. In some cases, this will mean prioritizing security above other things we do, such as releasing new features or providing ongoing support for legacy systems. Slutcitat. Alltså, om du ställs inför valet mellan säkerhet och någon annan prioritering så är valet klart. Gör säkerheten, eller välj säkerheten. Det som jag funderar på, det är det här som han säger att säkerhet ska prioriteras över ongoing support for legacy system, alltså underhåll av gamla system. Hur påverkar det här Windows 10-utfasningen? För jag menar, om det är någonting som vi redan vet att kommer bli ett säkerhetsproblem, så är det att Microsoft tänker börja ta betalt för Windows 10-säkerhetsuppdateringar från och med nästa höst. Och vi vet med väldigt hög sannolikhet, även om det är lite spekulation också, att privatpersoner kommer inte betala för det. Så hur går det då ihop? Alltså, kommer Microsoft ändra sitt ställningstagande där och fortsätta underhålla Windows 10? För jag kan säga, kollar vi på statistiken från StatCounter så har inte Windows 10-andelen minskat. Kollar vi ett år tillbaka så ligger den fortfarande runt 70%. Alltså inom felmarginalen så har det inte ändrats någonting. Så det ser inte jätteljust ut för att alla de här Windows-datorerna ska ha migrerat till Windows 11 innan nästa höst. Sen måste jag också fundera på om det här innebär att de tar och rullar tillbaka några av de vansinnesbeslut som de har gjort. Till exempel då det vi pratade om i avsnittet om Outlook, att skicka all maildata via Microsoft-servrar även om det egentligen inte behövs. För om det är någonting som är bra att göra för att upprätthålla god säkerhet så är det Samla inte in data som inte behövs. Det är liksom, och om säkerhet ska prioriteras över allting annat, bra. Steg nummer ett när det kommer till Outlook, implementera inbyggd stöd för totalstreckskryptering. Och två, låt bli att röra data som ni inte ska ha tillgång till.
Det här är ett uttalande som vi har alla anledning att återkomma till. Jag tror att han kommer att kunna få äta upp det lite. Men ändå så är det ju bättre att inte Absolut. Ha fokus på säkerhet.
Absolut. Och eftersom vi har varit så kritiska så lyfter vi nu upp att de tänker göra någonting åt det. Eller säger i alla fall att de tänker göra någonting åt det.
Ja.
Men jag lägger in en anteckning här, uppföljning. Men låt oss gå över till veckans huvudämne, alltså alternativ appdistribution.
Ja, spännande. Det är ju någonting som har varit aktuellt i olika tidsperioder här i den moderna tideräkningen. Alltså efter 2007 och Apple lanserade iPhone och Android också började växa någonstans i den här rangen. På Apple-delen så handlar det ju om att när iPhone kom så började vi jailbreaka vår telefon för att få nya funktioner som inte annars fanns hos Apple som standard.
Ja, alltså iOS var ju extremt funktionsfattigt i början.
Mycket, och så kollade vi på Android och hade de lite funktioner så kunde vi få det genom jailbreaka. Du känns inte som en kille som jailbreakade din telefon.
Vad är det för fördomar du har om mig? Nej, jag jailbreakade inte min telefon. Jag jailbreakade Alice telefon däremot.
Ja. Och Alice får ju ta alla jobbiga uppgifter och lite mindre säkerhetstänk där på ditt alter ego.
Offra henne.
Ja, offra henne. Men det var ju också en offring som behövdes, för att det anses ju vara lite osäkert då att jailbreaka sin iPhone och installera konstiga saker på den. Sen så allt eftersom Apple lanserade fler funktioner och dessutom så kunde det vara fler typer av appar på App Store. Mm. Så föll väl där lite glömska hos den allmänna befolkningen.
Ja, ett tag så pratar ju alla om jailbreaking. Mm. När hörde du senast någon prata om det?
Nej, men det kommer någon rubrik någon gång. Sådär. Men det var verkligen katt och råttalek där mellan det communityt och Apple. Sen så var det inte så mycket tal om att det behövdes alternativa distributioner förrän Epic Games gick igång på Apple och även Google för de här 30% avgiften på in-app-köp. Och Fortnite togs ju bort på App Store, men också på Google Play Store. Och då hoppar vi upp till Android-världen, för där har det varit två anledningar att installera appar alternativt utanför Google Play Store. Och där har det ju alltid gått att bara ladda hem en så kallad APK från närmaste webbsida och hoppas på det bästa. Du måste dock låsa upp det i inställningar att du ska kunna göra det. Och först handlade det om Android Auto. En app som Google hade jättelänge på svenska innan den kom på svenska Google Play Store. Numera är det inkluderat i Android, men det var det inte innan. Och därför så laddade vi hem det APK för att kunna få upp vår Android-telefon i bilen.
Men det är ju lite samma där, att det var en funktion vi saknade.
Det var en funktion vi saknade. Helt legitim funktion, som dessutom var översatt på svenska, så det var så konstigt. Sen så löste det ju sig, men så kom ju då hela Fortnite-grejen då. Och så blev det aktuellt igen. Men det där är ingenting i jämförelse mot när EU krävde då från egentligen nästan lite chockartat. Vi har pratat lite om det. Ja, nej, men Apple, ni måste öppna upp. Och Apple öppnar upp ganska så snabbt.
Ja.
Och numera så kan vi då installera alternativa App Stores på europeiska mobiler.
Just det. Det här är bara tillgängligt för oss i EU. Men nu är det tillgängligt i EU. Och frågan som vi ställer oss den här veckan är ifall det kommer att ställa till problem. Vi pratade med Ida Blix på M3 om det här när det fortfarande var i betastadie. Men nu finns det här. Och nu måste vi då fundera på, bör vi installera appar från andra källor än Apples App Store? Och anledningen till att det blir extra aktuellt att prata om det den här veckan, det är att de risker som vi har poängterat i 5 år i Bli säker-podden om att installera APK-filer manuellt från andra källor än Google Play, Det har exemplifierats med ett offer i Finland som har blivit av med 95 000 euro efter att ha råkat installera en banktrojan. Personen i fråga fick ett meddelande från troligtvis en, något som såg ut att vara kanske banken eller liknande. För ni vet, vi har fortfarande inte löst så att det inte går att fejka namnet som står som avsändare på ett sms. Och personen blev uppmanad att ringa ett telefonnummer. Personen ringde det telefonnumret och blev då instruerad hur den personen skulle installera en sån här McAfee-antivirus-app på sin mobil. Den här McAfee-antivirus-appen, det var dock inte McAfee på riktigt, utan det var en banktrojan. Och jag misstänker då att den här personen i luren guidade offret, liksom klicka här, du får upp en varning, det är för att du har ett virus på din mobiltelefon, det är det viruset vi ska plocka bort, så du måste klicka dig förbi den där varningen. Någonting sånt, som då fick användaren att i slutänden installera den här banktrojanen så att bedragare kunde stjäla 95 000 euro från den användaren. Det har rapporterats lite om det här i Sverige också, men ofta så saknades just den här biten, att det här var inte en trojan som distribuerades via Google Play, utan den distribuerades som en APK-fil som användaren, troligtvis med bedragaren i luren, instruerades hur han eller hon skulle installera.
Påminner ju mycket om innan BankID, det är ju betydligt lättare att begå bedrägerier här i Sverige då. Ja. Men innan det så var det ju mycket folk som fick samtal ifrån Microsoft.
Ja.
Där, och då inom citationstecken, där de här bedragarna sa att datorn var angripen och du behöver installera ett, det var väl någon keylogger som de installerade.
Det var ett remote access-verktyg, eller det har säkert varit olika, men om ni vill se när Microsoft ringer mig så lägger jag ett klipp till det i veckans show notes. Det är fantastiskt roligt tycker jag. Det var på tiden då jag jobbade på Shell & Company. Men i alla fall, nu så finns det då möjlighet att installera appar på andra sätt än via App Store på iPhone. Och då måste vi fråga oss, kommer de här riskerna nu? Vi ska säga också för transparensens skull att i framförallt Norden så har vi inget utbrett problem med banktrojaner på Android. Alltså, det här händer så sällan att det är nyhetsvärdigt. Vi har stora problem med det i andra länder, men inte i de nordiska länderna. Men skulle det här kunna ske på en iPhone nu? Med hög sannolikhet är svaret nej.
Det är ett modigt svar.
Ja, och det är av flera skäl. Först och främst, vi har inte... Det finns inte jättemånga sätt att installera IPK-filer blir det. Att installera appar manuellt på en iPhone än, men vi har fått AllStore PAL som både du och jag har testat. Den kostar 1,50 euro att installera, och det är för att Apple tar ju ut en avgift för appar som distribueras utanför App Store i EU. Och när det kommer till just appbutiker så gör de det från första installationen. Med andra appar så är det kostnadsfritt för den första miljonen installationen, men inte för appbutiker. Så därför har den en liten kostnad. Och i den appbutiken, AllStore PAL, där hittar vi nu jättemånga, ett brett utbud av appar.
Hela två stycken.
Ja. Två appar. Ja. En emulator för att spela typ klassiska Nintendo-spel. Och en app för att hantera sitt klippbord. Mm-hmm. AllStore meddelar att de kommer att släppa in tredjepart för distribution via den här appbutiken också. Och det ligger väl inte allt för långt, det är väl inte ett för stort antagande att Epic Games kommer släppa sin egen appbutik där de distribuerar då till exempel Fortnite, det här jättepopulära spelet, och kanske också lite andra Epic Games-spel.
Ja, för det är ju jobbigt om det hela tiden först ska installeras en alternativ App Store bara för att ladda hem sen ett spel.
Ja, men så kommer det faktiskt inte vara. Det kommer finnas, poängen med All Store enligt dem själva, det är att de ska fungera som en aggregator för andra appar som distribueras via webbdistributionssättet. Och det här sättet, det finns inte än i iOS. Det kommer med iOS 17.5. Vi är på 17.4 nu, så nästa version, då kommer stödet för webbdistribution. Och det är det som gör att då kommer de som är utvecklare att själva kunna publicera appar på sina webbplatser. Låta användare installera de apparna genom att helt enkelt klicka på en installationslänk. Det som AltStore kommer göra är att de kommer låta de här tredjepartsutvecklarna publicera egentligen information om de här apparna i AltStore. Så att AltStore blir liksom bara en aggregator, en samlingsplats. Det är inte så att de här apputvecklarna kommer ladda upp apparna till AltStore, utan det kommer bara vara länkar till alla de här andra ställena där det går att installera andra appar som inte finns i App Store. Och då är ju den stora frågan, skulle en angripare kunna göra precis det som hände i Finland? Nej, och varför inte? Jo, det är för det första på grund av notariseringen. För när det kommer till Android, då kan vem som helst publicera en Android-app och vem som helst kan installera den Android-appen. Så är det inte nu. Med iOS-lösning så måste fortfarande appen ha notariserats av Apple, vilket innebär att de har gjort en grundläggande granskning av appen för att liksom se, är det här ett rent spionprogram eller ett rent skadeprogram? Utan den notariseringen kan inte appen köras. Och det gör att det blir mycket svårare att skapa en banktrojan för iOS jämfört med Android. För visst, du kan skapa den här banktrojanen för iOS, men den kommer inte kunna köras någonstans, för du kommer inte få appen notariserad. Men det är inte bara det. Utan det är också den saken som jag i avsnittet med Ida Blix förklarade att jag tyckte var briljant. Nämligen att appen enbart kan distribueras via den domän som apputvecklaren har registrerat i App Store Connect. Och det smarta med det är att när det kommer till skadeprogramspridning på Windows-plattformen, Android-plattformen och Mac-plattformen, då sätter skadeprogramspridare upp massvis av sajter och börja distribuera sina skadeprogram därigenom. Det kan inte angripare göra i det här fallet. De har bara en domän som de kan distribuera den här appen från. Och om den domänen blockeras av surfskyddet i Safari, vilket är Google Safe Browsing, då är det slut. Då sprids inte den appen längre. Den kan inte publiceras på någon annan domän och installeras därifrån. Dessutom så måste apputvecklaren har varit med i Apples utvecklarprogram i minst 2 år och har publicerat åtminstone en app som har 1 miljon årliga första installationer i EU under föregående kalenderår. Det innebär att en angripare kan inte heller starta från scratch och börja sprida skadeprogram. En angripare måste antingen spela med i 2 år och verka vara en legitim utvecklare, eller kapa någon annans konto som är kvalificerat för att publicera appar utanför App Store. Men sådana konton växer ju inte på träd.
Nej, det kommer väl stängas ner ganska omgående om det skulle missbrukas.
Ja, ifall en apputvecklare inte sköter sig så kan Apple blockera alla appar. Det här är ju nackdelen också med Apples lösning, för den är inte lika fri som Googles. Det vill säga att ifall EU skulle börja lägga in massa krav på Apple, då kan Apple inte göra, alltså jag tänker framförallt på vilka konsekvenser som chat-control skulle kunna få ifall Apple tvingas att blockera vissa typer av appar för att de är för säkra för att få användas i en massa övervakningsstat. Då skulle Apple kunna göra det och vi skulle inte kunna göra någonting åt det. På Android-plattformen så har vi ändå den flexibiliteten. Så det här är hela tiden någonting som vi får väga gott mot ont med. Men när det kommer till risken för skadeprogramspridning, då skulle jag säga att den har åtminstone inte vad vi kan se nu, ökat nämnvärt. Och den attacken vi såg i Finland kommer fortfarande inte vara möjlig att göra på iOS-plattformen. Det här har fortfarande lite begränsningar, till exempel installation måste göras via Safari. Det finns inte stöd för iPadOS än, för Apple låtsas ju fortfarande att iOS och iPadOS är två helt olika operativsystem. Men det kommer till iPadOS också. Jag ser en ljus framtid för det här. Jag tror det blir ett bra komplement. Det enda oron som jag har, det är egentligen att det skulle kunna börja spridas lite mer skräpappar.
Åh, herregud, ja.
Ja, skräpappar, alltså appar som inte är skadliga men som du inte vill ha, det kommer kunna börja spridas mer på det här sättet. Det finns skräpappar i App Store också. Du hittade ju den här Tesla-appen.
Ja, men om man söker på Tesla för att kunna starta laddarna, för om du har en bil som inte är en Tesla och vill ladda hos Tesla Supercharger, som heter deras laddnätverk, då måste du ladda hem Tesla-appen. Om du söker på Tesla-appen, då kommer det ju Tesla-appen plus tre andra appar som heter någon variant av Tesla Supercharger eller Supercharger för Tesla. Eller Charge med Tesla. Och de gör ingenting. Du kan inte göra någonting. Det är bara kartappar. Men ändå ska de ta lite betalt och få lite pengar. Och de får säkert in ett par, säkert mycket pengar varje år. På folk som först laddar hem och sen blir lurade. Och det finns mycket annat sånt. Men ibland man söker på appar och råkar stava fel. Och så får upp så mycket andra grejer som... Det saknar ju värde och innehåll.
Ja. Så skräpappsproblemet, det riskerar att öka, men det är ett problem som vi dessutom redan har. Någonting som vi redan har, det är 248 avsnitt av Bli säker-podden. Någonting som vi kommer få, det är 249 avsnitt av Bli säker-podden. För redan nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säker-podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Och jag vågar lova att det blir en minst lika dålig övergång på slutet till det som jag säger nu då. Jag måste börja skriva ner övergångar istället för att hitta på dem.
Jag har fått mycket konstruktiv feedback, bara positivt om det, att de är legendariska har det sagt.
Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Trevlig helg, så hörs vi nästa vecka igen. Hej då.